Ja, det här projektet, så det, idén till det, så startar väl kring 2011. Och enligt vad jag har hört, så jag var ju inte med då, eftersom som det här, det är museicheferna som har varit delaktiga i det här från början. Också tidigare museichef Guy Björklund från Jakobstads museum. Men då på en tågresa ner till museidagarna i Åbo så började man diskutera det här 2011. Och det här, och sen så resulterade det i en första bok 2013.
Ah.
Då kom första boken ut, och den handlar då om bostäder, framförallt hur borgarna bodde. Och de som är med här i det här projektet, så är Brahestads museum, KH Renlunds museum, Mellerstörstabottens landskapsmuseum då i Karleby, Jakobstads museum och Sydöstabottens landskapsmuseum i Seinejoki. Så det är fyra aktörer med här.
Mm. Och samarbetet rullar på. 2016 var det följande volym i tur.
Ja, 2016 kom följande, och då handlade det om näringslivets nätverk, och det här handlar framförallt om borgarlivets, eller nätverken som borgarna hade inom olika områden och hur det påverkar. Och egentligen så är det lite speciellt just det här att man har tagit upp borgarna, och också det är väldigt speciellt att man samarbetar fyra museer i ett forskningsprojekt som sträcker sig över flera volymer.
Mm. Hej, vad är definitionen av borgare? Det är alltså handelsmän, hantverkare i städerna, räknas det?
De som var mästare, ja.
Ja.
Så att det var mycket med handlanden. Det faktiskt finns nog en det här, sån här lösare definition också i några av de här verken. Kanske det var första delen som det finns med. Så det är kanske lite svårt att definiera, men ganska mycket, jag tänker på Jakobstad, så då är det mycket handlanden, sjökaptener och som sen kunde bli handlanden också, och hantverksmästare och de här.
Mm. Företagare skulle man kanske säga i dagens samhälle.
Ja, det är ganska mycket, eller ganska nära sanningen. Det, ja.
Ja. Ja, ja. Igår eftermiddags då, så lanserades tredje volymen.
Ja, igår eftermiddags i Karleby bibliotek så det här hade presenterat vid den här tredje volymen, och den handlar om bildning. Så det är lämpligt under Zacharias Topérius märkesår, så valde vi Nykarleby, och så valde man också bildning.
Mm, timingen är lysande. Och ni har höjt tempot lite också, det är bara 2 år sedan förra boken.
Vi har höjt tempot lite, och jag kom med för 2,5 år sedan, just när den här nu 2:an kom ut, så det här gick Guy Björklund i pension, och då tog jag över platsen i arbetsgruppen, och det är ett oerhört intressant projekt och en oerhört bra grupp att samarbeta med.
Mm. Ja, bildningens nätverk som det handlar om, då går vi in lite mer noggrant på vad allt innefattar den här boken. Det är artiklar skrivna av bland andra dig.
Ja, här är artiklar skrivna från våra olika områden, och det är artiklar om musik, det är artiklar om borgarflickors utbildning, den inleds med en artikel som berättar om vad bildningen är eller hur man kan uppfatta bildning. Det finns artikel om läsesällskap och de här tidiga privata biblioteken, och det finns också en artikel om Brahestads museum, som är det första och museet som har grundats i Finland 1962.
Mm. Intressant. Och du, vad har du bidragit med?
Jag har bidragit med en artikel om guvernanter och fruntimmerskolor, det vill säga borgarflickornas högre utbildning, som det hette.
Ja, okej. Okay. Vad har du kommit fram till? Vad är det nyttigt för oss att veta om den aspekten av historien?
De här kvinnorna, när man tänker sig i mitten av 1800-talet som den första fruntimmerskolan grundades i Österbotten, och det råkar bli Jakobstad 1853, i och med att de här herrarna som grundade den, lärarna Laurén och Ranken, så de var Vasabor och jobbade vid Vasa gymnasium, men Vasa brann 1852.
Mm.
Och skolan flyttades till Jakobstad, och så grundade den i Jakobstad.
Ja.
Och det här flickornas utbildning är annorlunda än pojkarnas vid den här tiden. Först är det ju det att kvinnornas liv ofta var i det privata, medan männens var i det offentliga. Kvinnorna var ju inte självständiga heller på mitten av 1800-talet ännu, utan änkorna var de som kunde föra ett självständigt liv, men inte andra. Så de var ju beroende av sina familjer, sina pappor och sina bröder. Och de kunde få en utbildning, men de ledde ju aldrig till någon examen, så de fick inte något yrke.
Ja. När man ser på det här med bildningen och hur den har utvecklats, så det är ju sånt som det offentliga har hand om nu, och det finansieras med skatter, men det var alltså privata initiativ som låg i grunden i Finland, liksom i troligen alla andra länder också.
Ja, det var borgarna hade en syn på att de ville arbeta för det bästa, för allas bästa liksom, och man ville satsa på vissa saker, just som museer eller skolor, och det var privata initiativ. Den här fruntimmerskolan här var privat. Sen hade vi en kvinna som grundade en privat fruntimmerskola 1975, så det var privata, de här skolorna som grundades tidigt.
Mm. Vad kan vi lära av historien? För det är bara för skojs skull som man gör sådana här forskningsarbeten, utan man vill dokumentera men kanske också lyfta upp saker som är värda att komma ihåg.
Ja, här vill vi ju framförallt lyfta upp nätverken. Hur viktiga nätverken är för att det här för framtida arbete. Och det hade visat sig just med, ska man grunda ett museum eller har man musikliv eller ska man grunda en skola, så är nätverken ganska viktiga. Men hittills så har man kanske inte forskat så mycket i borgarskapets nätverk. Därför var det en orsak till att det här projektet inleddes. Och sen att kvinnorna också hade nätverk, de syns inte på samma sätt, för det var inte ekonomiska nätverk, utan det var en annan typ av nätverk som de hade, men de behövde de här nätverken för som stöd i sin verksamhet.
Mm. Finns det någon sån här aha-ögonblick i den här boken? Vad är liksom det viktigaste eller mest intressanta som du har upptäckt eller fått uppleva?
No, överhuvudtaget så måste jag ju säga att när jag skrev den här min artikel, så är det ju de här breven som jag läste. De var oerhört intressanta. Det berättade väldigt mycket om kvinnornas liv, men det berättade också om Jakobstad. Och det här, jag stötte på en kvinna som var guvernant, alltså hemlärarinna här i Jakobstad 1970-72. Hon hette Anna Whitlock. Mm. Och jag funderade över henne, att vem kan det vara? Och det här, började googla runt, och så konstaterade jag att Anna Whitlock, hon var en mycket välkänd pedagog i Stockholm, hade en egen skola, var en kvinnosakskvinna och är faktiskt en förebild för den här tv-serien Fröken Frimans krig som har gått i Sveriges TV. Det är Anna Whitlock.
Jaha!
Och hon var 2 år som lärarinna här i Jakobstad 1970-72.
Oj! Borde man slå upp en plakett på någon husvägg då?
Ja,
alltså och locka turister.
Ja, den husväggen finns inte kvar med, för där har vi Jakobscenter idag där hon bodde.
Men på denna plats fanns huset, får det stå i så fall.
Ja. Så man ser att de här kontakterna som man hade, så de var ganska vitt och brett egentligen. Mm. Och man hittar sådana kontakter som man inte har tänkt sig heller. Så, så jag tycker de här nätverken är verkligen intressanta, för det kommer sådana här upplevelser.
Ja. Österbotten, det är ju företagsamma trakter och vi är internationellt sinnade. Redan då det begav sig så hade vi mycket handel och sjöfart, och det tog man ju in influenser förstås.
Absolut, ja. Det var ju mycket, mycket kontakter längs med kusten just tack vare sjöfarten, att det var en stor fördel.
Mm. Nåja, Carola Sundqvist, 3 böcker då under bältet, men fortsätter det här fina samarbetet?
Ja, det ska fortsätta, och det blir den materiella kulturen i del 4. Och det här, tanken är att man kanske skulle hinna få den färdig till 2020 när Karleby fyller 400 år. För det har ofta varit några märkesår när vi... Men det betyder ganska snabb takt.
Ja.
Och sen har vi nog funderat på att vi skulle ge ut en 1/5 del ännu. Och den skulle handla om det goda livet, La Dolce Vita.
Aha. Nöjen och så vidare.
Ja, ja.
Musik och sånt.
Ja, precis. Teater och vad det kan vara, ja.
Ja. No, men, ja, sista fråga. Hur stor del av din arbetstid har gått till det här? Eller, är det här som på sidan om projekt, eller?
Det är nog lite på sidan om. Det har tagit en del fritid, det här projektet också, för att när man läste igenom alla de där 100-talsbreven så tog det ganska mycket tid.
Mm.
Men det var oerhört intressant att skriva det och att forska i det.
Ja.
Så att det gav nog mig ännu mer än vad det tog tid, skulle man säga.
Ja, det glömde jag fråga. I ditt fall och de här breven och så vidare, är det här liksom nytt material? Det är ju gammalt, men är det på det viset outforskat tidigare, det som du har kommit över? Eller har du läst gamla texter med nya ögon?
Nej, det har egentligen inte forskats i de här. Materialet finns i Jakobstads museums samlingar, men det har egentligen inte forskats i det.
Det är jättebra. Det finns sånt som ligger och väntar på.
Ja, absolut.
På rätt person och rätt tema och så vidare.
Ja.
Okej. Hej, den här boken finns nu då I handeln också om man blir nyfiken.
Ja, det finns,
var får man tag på den?
Den säljs i museernas museibutiken.
Ja.
Så i Karleby vid KH Renlunds säljs den och i Brahestadsmuseum och i Seinäjoki vid Sydösterbottens landskapsmuseum och vid Jakobstadsmuseum.
Ja. Hur är det med det här tidigare utkomna? Finns det kvar upplagor?
Ja, det finns också kvar både ettan och tvåan så att man kan köpa åt sig alla tre om man vill.
Eller åt någon i julklapp.
Eller åt någon i julklapp, ja absolut.